Podplay.
Jag tycker det var jobbigt. Det var jobbigt. Det var jobbigare än vad jag trodde.
Vad trodde du? Det är så typiskt dig också. När du så här frågade mig om jag skulle vara med på det. Jag bara sa ju nej rakt av. Du bara, men tre mil, det kör man fort. Man bara så här, Vasaloppet är ju en gång per år utav en anledning. Det är ju inte så att så här, det är ett gäng människor som kör tre mil skidor om dagen. Som bara tycker att det här är liksom en liten mellanmjölksträcka.
Nej, jag fattar, men... Jag tänkte ändå att tre mil inte var så mycket. Men sen var jag och Frida iväg i helgen. Och då åkte jag 8 kilometer på fredagkvällen. Och sen 1,6 kilometer. Och då var ju jag ett vrak.
Ja.
Och nu ska jag åka typ dubbelt så långt. Mm. Lycka till.
Det är ju alltså väldigt, väldigt högpresterande människor som åker Vasaloppet. Även de som bara är vardagsmotionärer har ju en ganska hög... liksom.
Jo! Ja. Jag har fattat det nu. Jag har fattat det nu och det stör mig.
Det är inte 2 glas rödvin och cigg liksom på fredag.
Nej. Jag bara, nej, jag förstod det också. Det är lite som varje månad när mensen kommer. Man bara, va?
Och ska jag åka Vasaloppet i den här månaden?
Det. Ja, men, det är lite samma inställning till vad jag, hur jag trodde att det skulle vara att åka 3 mil på skidor. Jag trodde på allvar att det skulle vara så här, ah, ja, men vadå, åka kan man alltid, det är inget jobbigt. Sen kanske man inte kan åka så himla snabbt, men det är jobbigt att bara åka.
Ja, men det är ju jättetekniskt, det är en av de mest fysiska sporterna. Alltså jag förstår liksom inte hur alla andra människor på jorden har liksom förstått det här utom nu. Som bara tyckte att det här bränner jag mellan en femma och en fimp liksom.
Ah, ja, jag får jobba på. Jag får köra,
jag håller på
vad
dig.
Heter det, intervaller.
Jag håller på dig.
Du ska följa med, du ska följa med. Till lillelördag, dagen mitt i veckan då allt och ingenting kan hända. Vad kan man göra nu, Anita, när ingenting får hända? Vad kan man då göra på lillelördag?
Ja, då kan man logga in på bbc.uk.org, vill jag säga. Och läsa om lillelördag. Vad det betyder för oss svenskar.
Av en händelse så är du och jag med,
ja, precis.
I den intervjun.
Så chockerande, så chockerande.
Så chockerande. Vilka fina bilder du hade hittat och skickat över.
Absolut, jag tog de bästa.
Det gör du alltid. Jag såg att vi brukade ha nära kontakt med statsministern. Vad roligt om vi hade varit hans typ... Amen. Vi hade varit sådana som satt och skrev hans tal och... Hans talskrivare hade varit roligt om vi hade varit. Då hade han...
Det var roligt. Det var roligt. Det var roligt vi hade haft i Sverige då. Under covid.
Så roligt.
Så roliga tal det hade varit. Men Ann, du har ju massa grejer på ditt lilla hjärta. Och jag med. Så let's do this.
Ja. Jag är fan lite besviken att Susanne Reuter har sålt sig till ICA. Hon är för bra för att stå där här. Fast jag vet inte. Hon kanske bara säger, jag är 70 plus... Jag vill ha en härlig ålderdom.
Fattar du vad de cashar in? Du vet.
Nej, men de måste casha in så hårt så att... Nej, jag vågar inte ens tänka på det. Alltså, hon skrattar ju hela vägen typ till guldgruvan.
Ja, men hon har ju sagt ja till liksom sin... Att ha ett gött liv resten av sitt liv.
Ja.
Så att jag köper... Jag bara säger nej, men absolut. Plus att som det är nu att vara skådespelare, att stå på en scen, det är ju typ det sämsta man kan göra just nu.
Det är ju därför man tackat ja såklart.
Ja, men det är klart. Jag menar så här, tänk dig bara Lyckoviken. Alltså, det var ju den enda serie som spelades in under covid när alla andra inspelningar stängdes ner. De fick ju en sån jävla drömcast på grund av det. Så att som de förmodligen hade fått slagits för och betalat väldigt mycket mer pengar för under ett normalt år. Så att säga.
Men du, jag måste bara ta upp en intressant grej som jag har fastnat lite. Och det är, du vet, Hilaria Baldwin.
Ja, hur spännande.
Nej, men hur spännande. Men galna kvinna från Boston typ. Okej, vi drar en historia då. Och den här snygga
Hilaria,
spanjorskan,
kanske vi ska kalla det
som jag nu gör i någon situationstecken när jag säger spanjorskan. Hon är ju sedan ganska lång tid tillbaka gift med, ja men i alla fall för detta ärkeärslet, Alec Baldwin.
Mm.
Ja. Nej men hon, syn, men hon är ju en influencer med typ 900 000 följare.
Mm.
Mm. Och ja men hon, han brukar ju säga TV-shower Alec och skämta om henne så här, hennes spanska så här, brytningar. Och hon håller på då, jag menar, om man tar det där klippet från 2015, då visar hon är ju träningsentreprenör också.
Mm.
Mm. Då visar hon hur man lagar då gazpacho, som då är en spansk soppa. Och då berättar hon så här, att hon liksom understår sig inte och beställa gazpacho i USA, för att hon kan liksom aldrig få till den. Och sen så det roliga är också, vi kan ta och lyssna lite.
We have Ilaria Baldwin with us. So tell us, how are we going to prepare this?
It's very healthy. It's very easy. All you need to make sure is that you have really good tomatoes. We have very few ingredients. We have tomatoes. We have, how do you say anything? Cucumber?
Cucumbers.
How do you say anything? Cucumber?
Cucumbers.
Cucumber? Cucumber?
Cucumber.
Ja, men när hon säger det där, hur säger man på engelska, säger hon då? Hon har ju glömt bort vad det engelska ordet är för cucumber.
Ja, precis. Ja, det är svårt. Det är lurigt. Ja. Det är lurigt.
Ja, men hela henne, hon har blivit känd genom att lägga upp de här träningsvideorna. Och sen har väl de typ så här, men 4 barn tillsammans.
Mm.
De har ju kämpat på. Ja, och han är ju den här klassiska Saturday Night Live-stjärnan. Men sen så i vintras händer någonting liksom lite intressant då.
Jag tycker mest att det är konstigt att det kommit ut tidigare. Jag är ändå
ja, varför har inte hon hållit på i typ så här 7-8 år?
Jo. Alltså eller? Så länge de har varit ihop i ungefär 10 år. 9 år tror jag.
Mm. Då har ju hon ju levt sitt liv med spansk brytning.
Mm.
Men han måste ju veta om det här, att det här bara är en scam.
Ja, men alltså jag bara funderar på hur många människor det här... Ah, okej, vi måste ju komma till pudens kärna, för vi kan inte bara sitta och prata
precis
runt.
Cucumber?
Cucumbers.
Ja, men det här började ändå... Det har ju ändå liksom pyst och rykt lite i sociala medier. Och folk har liksom... Ja, men frågat sig, är hon verkligen från Spanien med den där brytningen? Och när de gifte sig då så sa de ju då ja till varandra, de här äktenskapslöfterna, på både spanska och amerikanska.
Otroligt.
Och så var det så här, det var också spansk. Men det kan man väl ha, vadå? Du skulle väl kunna ha så här, inte vet jag skulle kunna ha mexikansk fest när jag gifte mig. Men här var ju liksom uttalat att det skulle vara då från den spanska kulturen, för att hon är då spanjorska. Och men det, förra året så berättade hon i intervju att hon hade kommit då till USA för att hon skulle gå i skolan. Men hon, inom citationstecken, åkte aldrig tillbaka till Mallorca där hennes föräldrar och syskon bor då. Men sen har det visat sig att hon är för fan uppväxt i Boston.
Ja, men som jag förstod det, jag läste någon artikel, då hade hon och hennes föräldrar flyttat till Boston, eller från Boston till Mallorca när hon var liten. Så hon hade gått...
Nej, när hon var 28.
Var det inte så att hon flyttade från?
Nej, de flyttade då. Hon heter ju då på pappret, om man söker hennes namn på skattemyndigheten, så heter hon ju Hillary Hayward Thomas.
Mm.
Ja, och hennes föräldrar är ju då helt amerikanska, och det finns ju en massa klipp på henne på nätet.
Det här faller ju ändå på sin egen rimlighet, att, så här då, att han då ska ha gift sig med en kvinna som han aldrig har träffat hennes föräldrar, aldrig träffat hennes syskon. De har varit ihop i snart 10 år. Hur skulle inte det här ha kommit? Måste ju ha hur mycket klasskompisar och grejer som helst från USA som bara så här. Nej, alltså, så jag läste i alla fall en artikel där det stod att hon hade flyttat till Mallorca när hon var liten och sen flyttat tillbaka i vuxen ålder.
Ja, för 28 år, då känner man att det är lite sent. Om du och jag skulle flytta typ till USA eller Turkiet eller något, så tror inte jag att vi efter några år skulle komma hem med brytning.
Nej, precis. Nej, men det blir mer rimligt att kunna så här befästa och leva med den här lögnen om man flyttade ut från USA som liten, för då kanske inte så många som minns en liksom. Och sen så har man bott på Mallorca, uppenbarligen har folk upplevt att man har bott i Spanien, men kanske säger, är hon verkligen spanjorska? Jag trodde hon var från USA. Ah, ja, whatever. Kanske mer än varit en sån grej. Men att hon skulle flyttat ut när hon var 28 och sen så liksom bara liksom kunna tagit sig förbi en jävla massa människor som bara så här, men hallå, du är inte spanjorska, hallå, du är inte amerikanska och så vidare. Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller. Men sen så, ja, hon försvarade sen då att hon... nej, hon sa att jag har aldrig sagt att jag är spanjorska. Men hon sa så här, vit är inte en ras, det är ett sinnestillstånd. Hon bara, jaha. Så att hon tyckte så här, nej, men hon har aldrig sagt att hon är spanjorska.
Jag vill tänka om det så att hon kanske aldrig har det. Å andra sidan så tänker jag att det finns så många galna kvinnor där ute som lätt liksom adapterar idén om ett annat liv. Det var ju någon influencer som nu arresterades för något år sedan som då hade utgett sig för att vara då en prinsessa från England. Och hade, har liksom fått jättemycket följare och jobbat som influencer. Under tiden någon bara säger, hallå, du är en scam. Liksom. Varför tror man inte att man kommer bli påkommen? Jag menar, det är jättemånga tjejer som har köpt kläder från typ Alibaba och så sytt på dyra varumärkesnamn och sålt dem för jättemycket pengar. Varför tror man inte att man kommer bli påkommen? Varför vill man leva med risken? Jag ska väl inte säga att det är exakt varit som, men med Isabella Löwengrip som ändå har liksom tagit chimären av en miljardärska när man har liksom någon miljon på banken. Alltså, nej, för mig är det liksom, är det kvinnligt?
Jo, jag fattar.
Är det kvinnlig galenskap signifikant?
Jo, men för Blondinbella så funkar det liksom. Hon gjorde det smart och sen blev hon ju tillsammans med en miljardär och då blev det ännu mer trovärdigt på något sätt. Ja. Men vadå, det är väl lite som Sofie Farman. Hon framstår ju också som att hon kommer från liksom överklass och har vuxit upp med liksom blått blod i venerna. Men så är det ju inte. Hon har ju bara antagit den liksom auran och träffat den typen av män och umgås med den typen av människor. Då tar man ju det för givet. Det är det som har hänt med då spanska Rachel Dolezal som hon, Hilaria Baldwin har kallat sig för då. Men grejen var att i december så var det ju så mycket som hade läckt ut. Jag menar, du vet, filmer, det var ju så här, diskussioner på överallt liksom på nätet. Hon var ju tvungen att till slut, jag menar, hon måste ju förklara varför hon har tagit en spansk identitet. Det fattar ju vem som helst. Och då sa hon att jag aldrig låtsas vara från Spanien, men att hon var glad att hon fick växa upp med så många influenser från landet. Hon hade aldrig velat låtsas att vara någon hon inte är. Det är ungefär som jag helt plötsligt skulle börja prata finlandssvenska och bara, men
ja, det är samma typ av galenskap. Det är jättekonstigt att alltid leva i karaktär. Jag bara funderar på som min son var ju helt besatt något år. Det var ju 2000 olika former av allt från bebisen Dennis med blöjan till någon superhjälte, oklar vad. Alltså att alltid leva i karaktär, då blir ju ens liv också väldigt mycket mer intressant.
Ja, men det är ju helt underbart ju. Man kan också ta liksom de bästa delarna av den andra kulturen som ofta handlar om att man har levt liksom under svåra förhållanden i en minoritet. Och sen kan man bara ta liksom de härliga delarna och liksom göra cash på det som hon har gjort. Och hon har ju sagt att hon har jobbat med sin dialekt hela sitt liv för att få bort den spanska dialekten. Men sen visar det sig att hon har ju
jobbat hela sitt liv för att kämpa för att behålla den spanska dialekten. Eller ja, få den spanska dialekten.
Ja, och så säger hon då att jag har byggt hela min image på trovärdighet. Och att så här, hon är så trött på att människor vill sätta en etikett på henne. Är hon spansk eller amerikan, kan hon inte vara båda bara? Det är så här, otroligt skön efter konstruktion. Men ett fall som blev jävligt känt 2015, det var ju den här kvinnan då som, hon var ju känd som förkämpe för afroamerikaners rättigheter. Hon var ju så här, universitetslärare i ämnen som afroamerikansk kultur.
Ja.
Och hon var väl afroamerikan. Men grejen är att när man tittar på bilder på henne så har hon ju, ja, men hon har ju krulligt hår. Men sen, ja, jag tycker nu när jag ser på bilderna att så här, det är en sminkad vit kvinna med dåligt liksom, ja, puder på något sätt.
Mm.
Men hon säger då, alltså, hon blev intervjuad om då sin kamp för afroamerikaners rättigheter. Och då frågade reporten så här, jag måste bara fråga, är du afroamerikan? Och nej, hon var ju då dotter till två vita föräldrar från Montana.
Mm.
Ja, som då, hon ville ju vara det.
Ja, oh, herregud.
Det kallas ju för blackfishing.
Ja.
Det är de här, vad ska man säga, ja, men influencer, eller det är inte alltid bara influencer som då hamnar någonstans. Ja, men kan man anklaga dem för att vara liksom, men det är någon sån här kulturell appropriering, förstår du?
Ja, ja, absolut, de
är liksom,
100%.
Är de svarta eller är de inte? Eller har de antagit sig en sån kultur? Men hon, den här kvinnan som jobbade för afroamerikaners, Rachel Dolezal, hon säger då att hennes syskon som adopterade på Haiti, hon kände sig mycket mer besläktad med dem. Ja, och att hon liksom brann för den här kampen och att det hade varit svårt för henne då att liksom...
Men det här skulle kunna hända dig, Ann Söderlund, som ändå kan vara medberoende med en fiktiv karaktär i en bok om en kvinna på 1800-talet. Du skulle kunna kliva in i ett sånt här medberoende och bara säga, jag är haitier. Det är jag. Alltså jag vet att jag är en själslig haitier. Det är inte mer med det.
Jo, men jag tänker så här, nu så utgav ju hon sig för att vara någonting som hon inte är. Och det gjorde ju kvinnor liksom förr i tiden för att de skulle kunna få leva fritt. De tog ju värvning och sen så visade det sig att de inte hade någon noppedoni när de skulle liksom byta om och göra sig rena efter
kriget. Ja, det är ju Mulan, den stora, liksom, den första kvinnan som så här gjorde lumpen som förklädd snubbe. Och det här är, det är på 1100-talet.
Det fattar man ju. Men då får man ju fördelar för att man själv liksom inte är nöjd med sin tillvaro och för någon kamp där man inte kan få utnyttja det man vill. Men alltså grejen är att den här kvinnan då, hon kanske inte hade kunnat, den här kampen kanske inte hade blivit lika trovärdig om hon var vit. Alltså de här forskningsstöden som hon tog emot, det var ju faktiskt menade åt människor som hade bakgrunden, som visste hur det kändes. Alltså, ja, du fattar. Jag vet inte. Det kanske ändå är bra. Bättre än att göra ingenting, men ja, jag vet inte. Det är ändå intressant liksom. Men det är också det som forskare, någon forskare här i en artikel som säger att så här, det är också det, skillnaden är att man har valet att göra, förstår du? Om du och jag vill live, om du vill livea indiska, då kan ju du göra det.
Absolut.
Men sen kan ju du lämna den personen och vara Anita Clemens igen, och du behöver inte utsättas för liksom någon fattigdom eller poverty eller någonting annat som kvinnor i Indien blir utsatta för.
Nej, precis. Utan jag bara lånar lite tillbaka när jag känner på feeling och så bara, hej då, nu är det bra.
Så att det är intressant här med blackfishing. Väldigt bra namn också.
Ja, väldigt bra namn. Och apropå, om vi ska stanna kvar lite i USA, så har jag börja fundera lite på det här med föräldraledigheten i USA versus corona. För att det som är ju att det finns ju egentligen ingen riktigt uttalad föräldraledighet. Det är bara 19% av USAs befolkning som har betald föräldrapenning. Och det är
Men får man inte så här 6 veckor precis när bebisen har kommit?
Nej, 2 veckor är det liksom.
2 veckor, ja, och de,
i övrigt så kan alltså företagen gå in och liksom hjälpa till med någon form av föräldrapenning under 6 veckor. Så hela liksom USAs arbetssystem, det är ju baserat på att det är en person som jobbar i hushållet. Alltså deras lönebild är ju dessutom extremt hög. Så DINK, Double Income No Kids, det existerar ju bara fram till man får barn i princip. Sen är det ju liksom gjort så att kvinnan behöver vara hemma för att det är väldigt dyrt med både förskola och liksom skolor och så vidare. Liksom. Så,
ja, det är ju billigare att stanna hemma och ta hand om barnet själv.
Exakt, och det här är ju inte superfördelaktigt för någon form av feministisk frigörelse etc. Eller någon form av komma bort ifrån patriarkala strukturer, utan det här är ju typiskt patriarkal struktur. Alltså själva
som sambeskattningen i Sverige.
Ja, hela spelplanen är ju redan uppmallad och gjord efter män, och sen kan vi ju liksom låtsas däremellan att så här, vi kan vara vi kan ha fördelar som kvinnor och så vidare, men i grunden så spelar vi bara ett spel i spelet, för det är redan någon som rattar trådarna, om man säger så då. Och 40% av USAs befolkning har bara liksom en närvarande förälder eller separerade föräldrar. Så att så här, det här har ju varit extremt problematiskt. Och som det är under alla tuffa situationer, så är det lite så här, det är inte family holds back, det är kvinnorna får holds back. För när det är hemundervisning och folk ska till jobbet, folk sitter och har viktiga telefonkonferenser. Ja, vem är det som får ge upp sitt jobb fortast? Jo, det är såklart kvinnorna. Samtidigt så har jag hittat en hel del info om att man börjar hitta allt mer möjliggöranden för att kunna ha en föräldraledighet när man sett att videomöten, videokonferenser och så vidare faktiskt funkar. Så det här har både liksom försämrat situationen, men också börjar öppna upp för att kunna göra det bättre. Det här är ändå så jävla sjukt, för man blir så, jag tror aldrig liksom någon situation som just den situationen vi är i nu, eller när saker och ting, eller framförallt så tycker jag att det är så otroligt, blir så otroligt blottat i en form av föräldraledighet, hur den patriarkala strukturen ser ut. Exempelvis så är ju liksom hela hela föräldrapenning baserad på att kvinnor då tjänar mindre, så det är mer fördelaktigt för att kvinnor då var hemma istället för att man kan behöva användning för mannens inkomst. Det är kvinnor då som också är hemma de här åren, och ju längre tid de är hemma desto mindre pension får man då utbetalat, för det är klart att det man ska tjäna på det här i slutet av livet. Så att kvinnor får ju i regel då 63% utav sin arbetsinkomst, och män får då 80% för att de inte har varit hemma lika länge. Och här blir det så otroligt tydligt, och det är ju såklart ännu tydligare i USA. Så att oavsett vad man gör så är det så här, vi kommer ingenstans, vi kommer någonstans. Alltså vi förflyttar ju fram positionerna hela tiden, men vi pratar ju fortfarande 100 år eller flera generationer bort innan det faktiskt är en jämställdhet. Men det är så jävla viktigt, tror jag, att man så här adresserar och förstår det här. Och istället för att bara så här säga så här, ja men jag och min man, eller jag och mina tjejkompisar, eller jag och what the fuck ever, har det lika. Utan så här, det här är ett mycket större spel än vad vi faktiskt liksom tar tillvara på. Liksom.
Men då kommer ju någon ny forskning nu om kvinnor som ens lönegap.
Mm.
Och tyvärr, ingenting hade hänt de senaste 10 åren. Det är fortfarande att vi kvinnor får så här, 77% av männens lön under ett helt liv. Och jag fattar inte att inte det här liksom bara kvoteras in löner. Lagstadga skiten bara så här.
Ja, om du går in
och blir anställd på samma premisser som en man, då ska du fan ha samma lön. Jag fattar inte.
Nej,
det är sånt jävla gubbvälde. Och det är också samma sak när man hör när kompisar ska skilja sig liknande. Så bara, jaha, han hade ett pensionsspar till sig själv och han äger företaget. Själv har jag köpt liksom blommor, kläder och mys till hemmet. Fan, det måste liksom bli en samhällsdebatt om det här.
Ja, men...
Och vet du en sak? Kvinnorna i typ Ungsele, de lever ju i snitt 6-7 år kortare än kvinnor på Lidingö. Men det här är liksom klassamhället som bara ingen verkar vilja ta i, liksom, i tång med det här. Inte ens sossarna. Det är så det har blivit. Du vet, alla tänker på sig själv första.
Jag tror också det handlar jättemycket om så här, hur blinda vi kvinnor har blivit för den här situationen. Och för det handlar ju liksom om mycket större struktur. Alltså det är ju det här som är liksom, liksom den patriarkala strukturen, för att liksom vara, men den är så abstrakt så att folk kan knappt beskriva den själva. Exempelvis var jag inne i en köksbutik häromdagen. Och då, utav någon anledning, alltså jag är en liten kvinna och liksom, det finns en annan kvinna i den här butiken som är en av expediterna, och hon är ganska kort, det är jag med. Köket per sig är liksom en kvinnlig domän. Rimligen så borde jag gått fram till henne och sagt så här, hej, skulle du kunna hjälpa mig, jag skulle behöva hjälp med det här och det här. Istället går jag fram till mannen i butiken, för vad är det första jag tänker på? Jo, men jag litar nog lite mer på honom, jag litar lite mer på hans råd. Han är ungefär 1,83, kanske 1,85, något däremellan, och liksom han ska då guida mig och orientera mig genom min problematik. Så förmodligen hade det varit mycket enklare om jag hade pratat med kvinnan direkt. Men när jag går ut i butiken så slår det mig sig, varför gick jag fram till mannen? Då tänker jag det första jag gör så här, men jag skulle aldrig kunna få köpslå eller få ett liksom så bra pris, och han vet vad han snackar om. Jag omskriver det här för mig själv för att förstå varför, eller legitimera varför jag går till mannen. Och det handlar så här, om jag börjar verkligen skala löken här, så här, okej, då kan vi gå på det liksom, ja men okej, det är tilltron. Jag tror att en man kan det här mycket bättre än en kvinna. Det vill säga, jag tror att jag kan det här lite sämre än en man, om jag vänder på begreppet.
Jag fattar.
Ja, nummer två är så här, det sexuella. Med honom kanske jag skulle kunna fixa ett lite bättre pris. Det skulle jag aldrig kunna göra med henne. För att hon skulle inte köpa liksom min charm på samma sätt.
Jag fattar.
Och det gör också att jag objektifierar mig. Alltså jag liksom sänker mig hela tiden. Och så här, de här strukturerna, om du sitter som chef och värderar två medarbetare, och den ena är en kvinna och den andra en man, då tänker du förmodligen likadant omedvetet. Så att varför kvinnor fortfarande har lägre betalt idag, det är för att du tänker att killar kan lite mer, lite bättre. Och du kan inte riktigt förklara varför.
This is a man's world. Jag fattar vad du menar. Men det är väl lite som liksom, men lite allmänt i Sverige. Vi har pratat om det
Sverige
innan.
Sverige i världen.
Jo, men jag tänker också med det här med rasism. Alltså vi, om man nu ska liksom rita upp vår... Det handlar ju om okunskap. Att vi inte har några egna såna här problem. Att sånt här händer ju bara i andra länder. Att det är liksom männen som har tagit över. Och att vi här är jävligt medvetna. Men det här gäller ju kvinnomisshandel och allting. Vi har ju för fan i vårt DNA. Det är, så här, det är den struktur vi ser framför oss. Som vi har blivit itutade med modersmjölken. Det bara går inte att sopa av på liksom... Ja, men du vet... En liten handvändning. Så jag tror att det, för jag känner mig inte riktigt igen med det. Men jag har ju också vuxit upp i en släkt där liksom kvinnorna har dominerat. Och papporna har ansetts vara så här bökiga, liksom, jättebebisar. Så att jag håller nog inte riktigt med. Sen är det säkert så att, att det här händer helt på grund av okunskap. Att jag inte ens tänker på det. Förstår jag menar?
Det här är ju ingenting du går och reflekterar över, utan det här händer i alla liksom vardagssituationer, situationer som egentligen, det är därför jag menar så att fortfarande att lönegapet är exakt lika enormt som för 10 år sedan, det hänger ihop med det här, det hänger inte ihop med något annat, det handlar om värderingen av könen, omedvetna värderingen av könen, inte den logiska, det är därför det måste lagstadgas, för att det blir indirekt ett brott mot mänskligheten, vilket är så jävla sjukt.
Men sen är det också så här, vi ser ju, på det sättet du pratar nu, så ser vi på de här männen som karar, men det har ju gått liksom snabbt utför och nerför i hur män, ja, de vill inte stå för någonting, liksom inte för försörjning, inte jämlikhet, det handlar, alltså förstå lite vad jag menar, förut kunde man i alla fall tänka så här, okej. Mamman är hemma eller kvinnan är hemma och mannen gör det.
Nej, vi visste ju inte bättre. För att det var ju så samhället har funtat. Alltså, kvinnan och mannen var ju jämställd innan kristendomen kom in. För då bestämde mannen att kvinnan var dålig. Och sen så har männen då kunnat haft det. Alltså, vi fick ju inte ens plugga på 1800-talet. För vi ansåg sig i liksom rang med boskapen. Vilka är det som har högst högskolepoäng och universitetspoäng idag? Jo, det är kvinnor. Kvinnor har alltid varit smartare än männen. Men vi har fortfarande inte fått. Vi har inte kunnat liksom applicera det, för dels har vi inte haft den fysiska styrkan, vi har inte haft rösten, vi har inte haft modet och så vidare. Sverige är världens mest progressiva land enligt World Value Map, och vi kommer ju komma, vi är väldigt mycket längre än vad alla våra andra närmare länder är. Men ändå så är vi så jävla långt borta. Det här gör mig så här, du vet, jag får nästan så här svindel, så här universumsvindel. Du vet, man tänker på rymden och bara så här, vi är ett sandkorn. Vår galax är ett sandkorn på en stor strand som är rymden. Och så bara tänker man, men vadå, vår planet är ju superstor. Och vadå, vi är alltså ett sandkorn i sandkornet i sandkornet. Det här är så, alltså du vet, det blir så svindel i den här situationen.
Jag tycker det är så jävla roligt. Jag bara tänker som att hela världen också som en enda jävla stor blocket. Så här, när man ska sitta, om man ska köpa någonting, då är det alltid jag, om det ska dealas någonting med pengar eller någonting, både på det sättet så här, vi ser att någon ska hyra ett sommarställe, då är det jag som dealar och vilar. Är jag som ska köpa någonting på blocket, om vi behöver köpa en stol, då är jag som dealar och vilar. Och jag använder mig av olika images. När jag ska så här, köpa någonting av en man på blocket, det är så här, hej gud vad fin så här. Om det vore så bra, för nu är det lite bråttom, jag skulle behöva ha den imorgon, så här, om du kunde hjälpa mig. Då börjar jag liksom spela. Ja, men då börjar
jag, ja, men då går ja, du på det sexuella. Ja, då objektifierar du dig.
Och sen så när jag ska liksom hyra ut mitt hus, eller ja, men du fattar vad jag menar, eller dela på något sånt, då kan jag vara så, men riktigt bitchy om jag känner för det. Om jag snackar med snubben. Men tjejerna är nog lite mer så här, ja, du fattar att jag bara spelar en roll nu, va?
Både du och jag spelar en roll just nu, och vi har skrivit under på det här båda två.
Ja.
Precis så, men också så här, för det finns ju, och det är klart att synliggörandet av kvinnligheten och kvinnligt ledarskap, kvinnliga liksom entreprenörer, kvinnlig verksamhet, kvinnligt drivande och så vidare är ju fantastiskt. Men varje gång man sätter prefixet kvinna framför en kvinnlig vd, man säger ju inte så här Jakob Wallenberg, en manlig liksom börsnoterad
styrelseledamot,
utan men varje gång det säger, det var en kvinnlig regissör, alltså halva liksom könssamhället har ett prefix för sig, och den andra är bara människa.
Men ändå tycker jag att man tänker mycket på, jag läste i DN igår vilka som blev nominerade till deras årets kulturpris, och då var bland annat Josefin Bornebusch, och sen så var det, ja, jag tror att det var 3 kvinnor och 2 män och sådär. Och så direkt tänkte jag så här, nu lär det ju vara så många mer män som har vunnit det här priset. Men så blev jag så glatt och överraskad, för det var typ så här 70% kvinnor som hade vunnit det sedan det startade då 2008.
Det är jättebra ju. Ja, men det speglar ju också det reella samhället i mångt och mycket, att så här, kvinnor är helt drivna.
Mjuka värden.
Mjuka värden. Men samtidigt så blir jag ju så jävla ledsen när jag fortfarande går förbi liksom. Ja, men du vet en sån här tidningshylla som är precis bredvid liksom kassan vid ICA. Och då är det alltså 10 olika, så allt från så här kryss till på tv, söndagsbilagor etc. Liksom. Det är alltid ljushyade människor på omslagen. För att så här, det är ju bevisat via Orvest att mörkhyade människor inte säljer tidningar lika bra som ljusa. Så tänker man ändå så här, ja, men kolla, okej, den procentuella fördelningen i Sverige på integration. Okej, men det är ungefär 20% som är brunhyade i Sverige. Då borde ju åtminstone 2 av 10 omslag vara brunhyat, men icke. Och då tycker jag att det där är jävligt provocerande, för att om du kollar på liksom Netflix och HBO och liksom alla stora tv-bolag, de har ju haft en integrationsplan. Så exempelvis den Bridgerton som går nu, där man satt liksom, trots att det är ett kostymdrama och scenen som detta utspelas är liksom 1800-tal i England, som har gjort flera av huvudkaraktärerna med brun hy. Det här skaver lite, ungefär 10 minuter in i första avsnittet, sen tänker du inte ett dugg på det. Och så ser jag liksom mer och mer och mer såna här serier som görs på det här sättet. Det finns en tydlig integrationsplan. Då tänker jag så här, varför gör man inte det här i ICA-reklamen eller på tidningshyllorna på samma sätt? Varför?
Ja, men jag tänker så här, man kan ju inte, kanske så här, 91 så var man liksom lite mer oförstående och hade inte så mycket kunskap om vad så här medieklimatet var på väg eller världen. Så här. Om någon jävla idiot sa då till exempel, ja, men det säljer inte med svarta på omslaget. Då kan man säga, ja, men okunskap. Men idag känner jag lite så här, det fattar vem som helst. Om hälften utav dem som skulle vara på omslagen skulle vara svarta eller bruna, eller ja, du förstår. Då skulle ju alla tycka att det var lika bra det.
Men det som, jag pratade med en kompis som är stylist och hon jobbar ju med de stora modemagasinen. Liksom, och hon sa så här, alltså man får ju sitta i de konstigaste diskussionerna så fort man föreslår att man ska ha en brunhyad tjej på omslagen liksom. Och om det är en brunhyad tjej, då är det obligatoriskt att hon måste le. Och det kanske händer en gång per år att man vågar göra det. Och då ska det gärna vara i sällskapet av en ljushyad kille eller tjej. Så att man,
men det är väldigt lite samhällsdebatt om det här. Ja. Lite som att det är också så att klassklyftorna ökar så in i helvete och kvinnor mår dåligt. Det känns som så här, det som känns lite obehagligt i Sverige och det vi tror att vi är så bra på, det liksom trycker vi också ner under och lägger och sopar under sängen på något sätt.
Jo, men så blir det ju också så här, alla de här debatterna får ju liksom stå åt sidan när man har en pandemi som härjar, för det står ju överallt liksom. Men det här blir ju knappast bättre. Det kan du ju bara se på liksom fattigdomen i världen som har gått tillbaka för första gången sedan 90-talet, som hela tiden har varit progressiv, att det blir mindre och mindre fattigdom. Nu är vi tillbaka där vi var 93, men det orkar man inte heller prata om liksom. Hur ska man reparera det här? Det är ju jävligt mycket som faller i bitar under täcket av covid. Liksom.
Men det är också sånt som vi måste också få upp ögonen för. Det är också som skådisar som inte har kunnat jobba i Sverige med invandrarbakgrund. Eller att föräldrarna har liksom flytt från ett annat land. Jag tänker på den här Dylan Gwynn.
Mm.
Ja, nu ska hon spela en av huvudrollerna i systrarna Schulman, så jag säga. I systrarna Schulman Videls nya tv-serie, du vet, när 2 systrar.
Just det.
Och hon, ja, och hon ja, men blev intervjuad då och sa så här, jag har inte ens kunnat jobba i Sverige, för att har jag liksom, ja, men då har jag ju varit så här, ja, men då har vi en sån med, förstår jag menar. Då har vi ett alibi, och då har hon liksom, då ska hon prata med brytning och vara radikaliserad eller något sånt där. Det har liksom inte funnits några vanliga roller.
Kvinna med brytning fick ju liksom Greta Garbo spela. Alltså det var ju sådana saker när hon blev på sina så här castings. Då var hon ju tvungen att markera. Alltså det blir ju en semiprostitution liksom. Markera att hon är fortfarande med och aktiv och fortfarande kan bryta lika bra på svenska. Ja, men du förstår.
Ja, men det är liksom helt sjukt. Nej, dags att sluta gäspa typ. Känns som vi sitter med en Åsa-Nisse-film att inte alla ser det här.
Ja, nej, verkligen.
Sad man. Ja, jag måste bara säga Putins palats.
Apropå alltså, ingenting.
Ja, men hur roligt är det inte när såna här grejer dyker upp?
Att Putin har ett litet hemligt palats.
Och hur kan det ha varit gömt?
Vet du hur stort Ryssland är?
Ja, men har du sett det eller? Alltså det är så stort det här palatset. Och nu har ju hans judopartner sagt att det är mitt, det är inte Putin. Så tänker jag säga, fan vad nice att man har så här råd att köpa ett palats. Alltså det är så 3000 kvadratmeter stort. Och det, men alltså det verkar ju helt sjukt. Och det är Navalnyj, du vet han som blev förgiftad. Ja. Han har ju kommit hem och släppt då den här filmen om palatset på nätet. Och det är då strandtomter och kasinon, ishockeyplan och amfiteater och ja, men, galenskap. Och Putin då, det är ju hans liksom. Det är hans palats. Men nu tycker han att det här är... Ja, att det är inte han och hans familj som äger mastigheten. Utan, ja, han vet inte riktigt var det kommer ifrån. Han har varit där och på någon gång.
Men alltså det här...
Har du sett
det? Ja, jag
har sett det
på bild. Jag har bara sett utanför bilderna dock. Men man såg ju... Det var ju liksom ett litet mini-Versailles. Men jag tänker att Ryssland är så stort. Så det är ju bara... Och det var ett gammalt förstedöme dessutom. Man måste krylla ut av gamla palats i Ryssland. Ni vet liksom när Gorbachev föll och liksom muren och allt det där hände. Då var ju liksom Ryssland till rea. De som gjorde sig liksom riktigt bra med pengar, de investerade ju i Ryssland. Och då kunde du köpa typ en motorcykel för 2000 svenska pengar och sen så säljer det för 25 000. Ja, men du fattar. Och sen så några år senare så var den där samma motorcykel värd 200 000. Ja, men du förstår. Det var ju liksom bra skit som byggdes men kostade ingenting. Om han köpte ett palats på den tiden, då borde han kunna fått det för en spottstyver. Och nu är det liksom... Ja, förmodligen värt hur mycket pengar som
helst. Men det här är ju nybyggt.
Jaha, var det nybyggt? Jag trodde att det var gammalt.
Ja, nej, det är helt nybyggt. Ljust rosa. Ja, men precis.
Jag trodde det var bara renoverat eller restaurerat. Det var därför att det är så
nybyggt. De säger det nu, talesmännen, att det är, bara, det är som en byggarbetsplats. Men nej, hans judopartner har nu tagit på sig det här nu. Jag är förmånstagen sen i ett videoklipp som publiceras av den ryska sajten MASH.
Fantastiskt.
Han presenterar inga underlag för förvärvet, men han säger att för 2 år sedan så... Ja, då fanns det bara i min ägo.
Underbart. Glatt. Vad var Putin idag? Det är mycket glatt. Från en diktator till en annan, vill jag på säga. Jag måste prata lite om Henrik Schyffert. Jag kan liksom inte sluta fascineras av den här mannen. Och jag inser att vi så här, en gång per år så kommer Henrik Schyffert upp i våran podd. Det måste betyda någonting.
Ja, att du har en crush på honom.
Nej, det har jag absolut inte. Jag har aldrig haft det heller. Jag önskar att jag hade haft en crush på honom. För det hade förmodligen varit gynnsamt på många sätt. Både ekonomiskt och karriärmässigt. Men jag gjorde fel. Jag tänker ändå att det här är... Jag måste säga, från att alltid så här dissa honom, för jag stör mig i grunden på honom jättemycket, så måste jag fan hylla honom lite.
Du måste komma med förklaringen varför du stör dig på honom i grunden.
Jag stör mig på att han alltid är så exakt PK. Han är exakt PK i sin samtid där och nu. Men om man vänder på det och tänker så här, att han har ju ett otroligt liksom, öra mot rälsen. Alltså från Killinggänget behöver vi inte ens nämna till liksom stand-up, till film, till podd och till att vara modern farsa. Han har alltid funnits med på arenan sedan jag var liksom 12 år gammal och alltid liksom lyckats, vad han än tar i blir till guld. Han var ju så här, han var ju också programchef på ZTV och liksom gjorde liksom ZTV till att bli Sveriges MTV, vilket då när vi växte upp var typ det coolaste man kunde vara. Han har alltid varit, allt han har skapat har blivit det coolaste någonsin.
Och nu... Ja, han är lite som Carina Berg. Det är så här, de tar inga jättestora risker, men de lyckas med allt de tar i.
Ja, men hon tar ju ännu mindre risker. Ja, men fast han tar ju ändå risker. Han är ju ändå en kreatör och en skapare. Carina Berg får ju liksom ett format i knät. Och så hamnar hon i rätt sammanhang. Hon behöver inte göra så mycket. Men han har ju ändå så här varit med och satt agendan för allt vad som heter humor, alltså aims. Alltså han är där man bör vara.
Handlar inte om att så här, det smarta han gjorde, att han kom i brytningen av en ny humorgeneration. Och han satte också liksom, vad ska man säga, spelreglerna och taktpinnen. Och han har ju fan gjort det sedan dess. Men det geniala med honom är att han har ju också hållit sig med hela tiden rätt människor. Han har liksom omgett sig av dem som varit the hottest comic shit. Förstår du inte vad jag menar? Han har liksom nosat sig fram till det, och jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet. Och sen så blir han ihop med Nor också ganska bra.
Ja, men det
bra.
Är det jag säger. Han är så progressiv i sina livsval. När han var liksom efter hela Killing, eller parallellt med Killing-eran, då var han ihop med vad heter hon, Sia Berg, som var den coolaste jävla it-girlen som fanns att få på liksom 90-talet. Som, och de hade det här bandet Whale ihop och vann massa priser på Grammysgalan. Liksom. Han har ju så jävla rätt igen, rakt igenom. Sen han ihop med Bea Uusma, som är en av de coolaste forskarna som finns. Och som sen blev också läkare och professor och allt vad det är. Och har döpt sina barn till Janne. Bara en sån grej. Så jävla progressivt. Och vem han ihop med nu? Jo, 10-talet och 20-talets it-babe, Noor eller Rafai. Alltså han är liksom 100% rätt i allt han gör.
Men då, du kan inte hitta ett enda litet misstag, eller?
Jo, han har gjort 1000 misstag. Alltså, vi ska lyssna lite här. Och jag funderade verkligen på, för jag har verkligen kollat på lite klipp och grejer med Henrik. Och jag kollar på det här klippet med Skavlan där han är med.
Ta gott emot, här är Henrik Schiffert.
Hej, Adrian. Hej. Tack så mycket.
Ja. Hej, kom in. Du, Henrik, du är ute och turnerar med ett pjäs som heter Art.
Ja.
Och det handlar ju om manlig vänskap.
Ja, det gör det nog lite. Alltså, den är skriven av en fransk tjej som heter Jasmina Reza, och det är väl hennes bild av hur män är tillsammans, tror jag.
Ja, och här måste man ju säga att ge sig lov då.
Ja, men man kan inte säga det nog. Alltså, det finns ingenting som heter manlig eller kvinnlig vänskap. Det finns inte. Det handlar om personer och det handlar om grupper.
Håller med, men det är roligt att snacka om ändå.
Absolut. Så att man kan generalisera och sen kan man bara stänga av Twitter.
Exakt, det är det jag får
göra. Ja, men alltså, vi har ju pratat jättemycket om det när vi höll på att repetera den här pjäsen. Och så. Och det finns ju vissa grejer som jag tycker är, åtminstone det här hos mig, som är liksom typiska, mer manstypiska.
Vad skulle det vara?
Ja, men jag tänker att män har lite svårt att bara träffas. Alltså, de måste ha en ursäkt, de måste hitta på något projekt, de måste dra upp någon båt, det måste vara någon paintballresa till Vilnius i 4 dagar. Alltså, de behöver en ursäkt. Och ju mer avancerad den här aktiviteten är, desto närmare sina egna känslor kommer de. Jag var och köpte ett par byxor på en affär, och så gick jag in i provrummet. Och när jag kom ut ur provrummet, då stod min tjej och tröstade. Det här är helt sant. En gråtande expedit. Hon stod liksom, ja, men din mamma söker bara, liksom, hon känner sig rädd och förbisedd och ringer. Jag var borta i 20 sekunder. Vad fan är det som händer? Det här kan man bli av.
Nej, men det är ju lite du sa innan, att man märker ju inte att han tar över showen.
Nej, han är showen nu.
Det är det som är hans genidrag. Man tror att man är med och skapar det magiska, men det är han som står för det.
Exakt. Ser du hur han bara plockar? Alltså, Skavlan har en helt annan agenda här. Han bara plockar över liksom taktpinnen. Och sen kör han. Han kör indirekt ett stand-up-nummer som är så jävla publikfriande och stockholmskt och älskvärt och imponerande, skickligt, distanserat liksom, men ändå jättebjussigt.
Men grejen är att han är ju älskvärd. Det kan man ju aldrig ta ifrån honom. Och jag har aldrig typ hört någon som snackar skit om honom. Som sagt så här, han är ett jävla svin, han är ett arsle, han var lalala. Han är psykisk sjuk, han är det, han är otrogen. Han verkar ju faktiskt vara the good guy with brains.
Ja, vilket är också superprovocerande på något sätt.
Ja, men när man lyssnar på deras podd också, Nos poddly podd med Henrik, då är det också lite att han har den där inställningen att säga, men om det här är hennes första barn då, och hon vill göra det, precis som man säger här, varför skulle jag på tjafs om det? Varför ska jag vara en snubbe som hela tiden tjafsar om små grejer? Vilket typ 99% av alla förhållande går i tu och isär för att snubbar ska tjafsa om små grejer som gör deras kvinnor lyckliga. Och det där har ju du återkommit till 50 000 gånger. Det är 2, 3, 4 grejer som gör oss lyckliga och glada. Men istället för fan upp på det och bit ihop. Så kanske det blir roligt på vägen. Nej då. Nej. Du har PMF och du är sån. Det är så svår att leva med. Och världens jobbigaste kvinna som är mitt epitet fram och tillbaka. Kanske ligger en sanning. Jag tänkte fråga dig om det är roligt att trycka upp en sån tröja. Alltså med stolthet. Världens jobbigaste kvinna. Men jag måste ändå hålla med honom. Vad mycket lättare allt skulle vara om kvinnan i några liksom... Vi pratade om man cave i förra avsnittet. Att det finns några grejer som män, gör männen lyckliga som inte vi lider av. Och vice versa. Tänk om vi bara kunde ge varandra det.
Jag tror tänk om vi generellt skulle gnälla mindre. Det hade blivit väldigt bättre.
Mycket bra. Det är mitt nyårsmål. nyårslöfte, gnälla mindre. För fan vad det gnälls. Alltså, det gnälls överallt. Det gnälls på middagar och luncher och mellanpar. Och det var ganska roligt, för jag var på en lunch med en tjej som jag inte känner så väl för några veckor sedan. Och försökte gnälla lite. Och det var som att prata med teflonpanna. Jo, men det får man ju förstå. Men då kanske du kan göra så här. Vad jag än försökte gnälla på, så försökte hon hitta bara en lösning. Jag bara, okej, okay, jag ger upp. Jag slutar gnälla.
Det var inget roligt att gnälla då.
Nej, men det var så roligt. Jag bara, nej. Okay, men det kanske inte var så dumt då. Nej, okay. Nej, men han kanske är bäst i världen då. Att det handlar också väldigt mycket om sig själv. Att man också kommer in i gamla jävla vanespår. Att så här, man träffar sina tjejkompisar som man känner väl. Man pratar ungefär om de här grejerna. Man gnäller ungefär om det här. Lite som så här, ja, kolla vädret. Ja, han är dum i huvudet. Alltså, det liksom, man reflekterar inte ens över att man gnäller.
Nej, otroligt.
Mm, mycket otroligt. Så nu ska vi sluta med nya gnällfria året.
Sluta med gnället. Vi får se hur bra det går till nästa vecka.
Är ni med oss på gnällfria året?
Ja! Det blir mycket snack, mycket ilska kommentarer här på att vi hyllar A-Rod så mycket, eftersom han har varit så otroligt otrogen mot J-Lo.
Va? Det har jag helt missat.
Hur kan du helt missa det? Det finns ju alltså trådar, det finns egna Instagram-konton. Verkligen så här brudar plus 20 syssla att sätta ihop något sånt. Han
då
är
faller
ju
hela min tes.
Ja, fast grejen är så här, jag tror att det finns en deal, en tes här, att han får hångla, ligga med andra så länge liksom it's not in her face, och det kommer inte störa deras relation och det kommer inte sabba för dem och barnen.
Jag fattar.
Det är ju typiskt Hollywood-relation.
Mm-hmm. Men är hon otrogen mot honom då?
Jag tror inte hon har kanske samma behov att vara det, eller?
Jag har ingen aning. Jag bara tycker att jag känner mig kanske inte som Sveriges bästa researcher. Jag bara såg den där filmen som du skickade och jag har ändå varit lite intresserad av dem som par. Men jag har inte läst någonting, jag vet ingenting. Jag bara tycker så här, han verkar kanon.
Kanoners kille. Ja. Jo, men han verkar jättekanon. Jag tycker att de är så jävla härliga som så här institution och par liksom, och familj, så här, nya familjen som träffades. Det är väl lite det man gillar. Han kommer två barn, hon kommer två barn. Chip Chop blev kära plus 40 och sen så verkar Liv vara toppen och han är hennes största fan samtidigt att han är hennes pojkvän. Och de är varandras största fan. Men vi vet ju inte. Vi kanske har gått på liksom the perfect A-Rod trick. Jag har ingen aning. Jag tycker bara att det känns så här, gud, slappna av. Om de nu har en öppen relation så får de väl ha det då?
Jag har tänkt mycket på det senaste tiden. Att man kanske så här, det är lite samma sak som det där med gnället. Att man håller fast vid det där så otroligt hårt så knogarna vitnar. Att om någon är otrogen mot den andra, då är det såna jävla ärslen. Men hej, vi lever i ett modernt samhälle. Folk kanske har överenskommelser och inte mår dåligt av det. Det kanske man också ska tänka lite på innan man börjar spy sig ur sig galla. Det är lite som det står...
Ja, men exakt. Det är inte likadant ut i alla hem. Jag har en avlägsen väninna vars... liksom... sambo ständigt kroniskt är liksom otrogen mot henne, och ja, det är flera som har reagerat på det under årens gång, men liksom hon har stått stadigt och inte sagt ett ord liksom, och ja, jag antar att så här whatever floats their boats, och till sist så lägger sig ju det där skvallret liksom.
Ja, men är det inte så att människan är ganska pragmatisk när det gäller sitt liv emellanåt, när den första liksom, ja, kåtheten och besattheten har lagt sig som inte ens alla har. Så kanske man tänker så här, ja, men här sitter jag med 2, 3, 4 barn i en fet villa eller en lägenhet eller ett litet radhus, inte vet jag. Hur skulle det vara om jag inte hade det, och blir jag sotis? Alltså, det måste ju vara upp till var och en att själv bestämma, som du säger, vad som floats your boat. Jag är inne på liksom sådana tankar nu också. Jag vet inte riktigt. Den där jag känner just nu också, det blir också tydligt.
Du vill gifta dig och vara otrogen.
Ja. Nej, men jag fattar. Jag bara tänker att man hamnar i, liksom, i allting gamla hjulspår. Att så här, ja, ibland kanske man ska få omvärdera gamla liksom, puritanska riktningar som har varit i tusentals år. Som ingen någonsin har ifrågasatts. Men när Gud inte lever.
Nej, men det är hela bröllopet och hela tvåsamheten är ju fortfarande också en rest från... det kristna arvet, men om vi nu är så supersekulariserade i allt och så ska vi ändå bibehålla liksom äktenskapets helgedom i det hela. Det är ju också så här, allt är ju bara någon form av så här...
Nej, men det är lite svårt, ja, att säga allting ska moderniseras. Ja, men allting ska moderniseras, men när man försöker vara lite så här wild and open, då är det så jävla fel. Och jag menar, det där har ju gått i vågor, i alla fall om man jämför från det glada sena 60-talet när det var lite... freebosen, höll jag på att säga. Men de flesta människor mår ju jävligt dåligt av att inte vara exklusiva. Och jag vet inte om det är någonting som man med allt annat kan träna bort eller vidga sina vyer eller fan vet jag, tantra eller yoga. Eller, jag har ingen aning, men det är spännande att tänka på att om man skulle leva lite på ett annat sätt, skulle det kanske vara ännu härligare? Jag vet inte. Nej, det måste ju finnas en anledning till.
Just nu slog en bomb ner i min telefon.
Kul. Men du lever fortfarande.
Lars Lerin och Junior skiljer sig.
Nej, du skämtar.
Nej, jag skämtar inte.
Det var ju lite sorgligt tycker jag.
Mm, det tror jag inte det nödvändigtvis behöver bli faktiskt. Utan för det är ofta så att den gör det ändå för sin egen skull.
Det var lite sorgligt. Det var liksom lite pricken över i tvåsamheten. Nu är det över. Nu till och med bögäktenskapen över, då är det fan med över.
Men jag tänker det måste finnas en anledning till att, så här, att alla de här swingersklubbarna blomstrar och att också de hemmagjorda porrvideosarna blomstrar. Alltså det kanske är så att vi har tröttnat lite på att leva tvåsamhetens lov, och istället för att så här, en blir sårad och en tror på evigt, liksom, evigt exklusivt samliv, så kanske man gör upp det där från början och så behöver inte bli en som Biggie, eller?
Precis, nej jag tänker de vet kanske någonting som inte vi vet, och sen så är det inte så mycket mer det.
Klipp till du och jag på typ Raymond och Marias cowboyklubb med tre cowboys.
Ja, men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Glöm inte bort att vi har en Dolly Parton special den här veckan på Lille Lördag Stories. Det släpps alltså imorgon, det avsnittet. Kan man njuta av under hela helgen. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Yeho! Jolene, 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 Jolene. Okay, stäng av. Please don't take my man just because he came. Okay.